Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never.
Hej och välkomna till laggenomgången del 2. Vi har alltså spelat in del 1 redan, ett avsnitt där vi går igenom lagen, de första 10 lagen i bokstavsordning från Arsenal då till Liverpool. Och nu kommer del 2, men om ni inte har hunnit lyssna på del 1 än så tycker jag att ni ska göra det. Det spelar egentligen ingen roll vilken ordning man lyssnar på, det är bara vilka lag som vi går igenom. Men för er som inte lyssnade på del 1 eller det här är första delen så kan jag bara presentera lite tanken. Jag kan nämna att vi spelar in idag sent, lördag den 3 augusti på kvällen. Så det händer ju väldigt mycket med en hel del genrep och även en del på transfermarknaden. Så att, därför nämner jag datumet för att sätta allting i en kontext. Men agendan för dagens avsnitt kommer ju vara då att vi börjar med Manchester City och sen så tar vi oss neråt och avslutar med Wolverhampton avslutningsvis. Så vi kommer gå igenom lite en allmän känsla vi har kring laget som vi ska prata om. Vi kommer kolla lite närmare på troliga straffskyttar eller trolig straffskytt nu när VAR har sitt antågande i Premier League. Kika in spelschema, vilka har bra eller dåliga, vilka roterar bra med andra lag. Vi kollar på lite transfermarknaden om det kommer in intressanta spelare eller det har försvunnit någon som kommer påverka på något större sätt. Vi kikar in på försäsongen. Man kan ju såklart inte dra allt för stora växlar ut av försäsongen, men vi kan ändå hitta vissa formspelare och vi kan se vissa billiga spelare som kanske ser ut att ta en ordinarie tröja i sina respektive lag. Kikar om det är några skador eller avstängningar som också där påverkar. Spelare som både du och jag, Stefan, tycker är intressanta i respektive lag och så eventuellt om vi har någon generell varning för lagen vi vill utfärda. Om ni inte har gått med i vår poddliga, se till att göra det. Koden ligger på vår Facebook-sida, så gå in och gilla Svenska FPL-podden på Facebook. Och där kan ni följa med under säsongen också. Vi tar in en hel del lyssnarfrågor till varje avsnitt och sådana saker, så det skriver man där. Så följ med där, se även till att bjuda in alla era vänner som spelar fantasy eller som är intresserade av Premier League och se till att de skapar ett fantasylag och såklart lyssna på podden. Med det sagt så tänkte jag att vi skulle dra igång, men jag skulle vilja, innan vi hoppar in i Manchester City som Stefan ska starta med, så tänker jag att vi kan kolla på några av de här riktiga försäsongsmatcherna som är direkta genrep, alltså de sista försäsongsmatcherna för några av lagen vi pratar om i del 1. Jag skulle vilja prata om Brighton som tidigare idag vann mot Valencia med 2-1. Och anledningen till att jag vill nämna just det är för att Graham Potter som är tränare där, han har spelat en formation nu som är 3-4-3 de två senaste matcherna. Och det har sett bra ut och startar har sett exakt likadant ut båda gångerna. Och det är Duffy, Dunk och Burn i en trebackslinje med Solly March och Montoya på wingbackplatserna. Och en fronttrea av Glenn Murray såklart som alltid, still going strong. Nyförvärvet Trossard som jag pratar mycket om i del 1, wingern där, och Lokadia. Men det här betyder ju att om Potter tänker sig spela en 3-4-3-formation så kommer det mycket troligt påverka Pascal Gross som jag pratade upp en hel del i del 1. För det finns ingen riktig plats för honom i en sån formation. Min förhoppning var ju att han skulle få en mer offensiv roll i en ren nummer 10-roll och en second striker. Men så ser inte ut att bli fallet om nu inte Potter håller på att spela några mind games. Men det känns konstigt att göra när han ska förbereda sitt lag för säsong. Ett annat lag jag vill nämna är då Chelsea som också de spelade idag. De spelade 2-2 mot Mönchengladbach och båda Chelseas mål var straffmål. Så därför tycker jag det är intressant. Och Jorginho som många har förväntat sig ska vara den första straffskytten i Chelsea nu när Hazard har lämnat. Han var på plan när båda straffarna kom. Men han slog ingen av dem. Vi pratade om det att Barkley tog en straff här tidigare i veckan. Och det gjorde han även här. Barkley började dock på bänken. Så första straffen slog unge Abraham in striken där. Och sen så bytte Abraham ut och in kom Barkley. Och sen blev det en straff till. Och då slog Barkley den. Båda satt i mål. Så att jag kan inte se att Jorginho kommer slå några straffar här i början av Premier League i alla fall. Utan Abraham eller Barkley kanske känns som vettiga tips. Sen så är ju William en bra straffskytt också, vet vi. Han är inte tillbaka än från försäsongen. Så att, han kommer ju sent från Copa America. Kan även nämna att Kanté som har varit osäker till spel fick ett inhopp här. Ett kortare inhopp så att han borde börja närma sig. Vi kan även två lag till, Crystal Palace ska man nämna jättekort. Vi har pratat lite om dem, varnat lite grann. De torskar med 4-0 mot Hertha Berlin. Så jag lämnar det där och går vidare till ett annat varningslag. Ett lag som väldigt många har pratat upp på grund av deras superfina spelschema. Och det är Everton. Men ja, tidigare idag 0-0 mot Werder Bremen. Och det är alltså 7 matcher spelade nu på försäsongen och de har ingen mer försäsongsmatch kvar. Endast totalt 3 mål gjorda. Och kan man fundera, det har varit en del mästerskap, afrikanska, Copa America. Men den enda spelare som Everton egentligen har saknat i de här försäsongsmatcherna, det är Richarlison. Han gjorde då sin första försäsongsmatch nu mot Werder Bremen. Delph också som jag talade om i Everton, han klev av skadad här mot Werder Bremen, men redan efter 5 minuter, men det verkar vara mest en försiktighetsåtgärd. Det var det jag ville bara bolla upp så att vi är på det klara, och det jag vill ha sagt med det här är att det kommer ju komma nu de här genrepen. Det är flera lag som spelar imorgon söndag, alltså ja, men bland annat Liverpool och City som möts i Community Shield eller Charity Shield eller vad den nu kallas för. Och se till att hålla koll på de här matcherna, både om det blir några skador men även formationsmässigt och sådana saker. Jag tror att vi kan få ganska mycket svar här. Med det så Stefan, nu jag som vanligt så pratar jag jättemycket i början, men nu tänkte jag vara tyst ett tag så får du prata om förra årets mästare Manchester City.
Ja, men det stämmer bra. De vann ju fjol. Jag tycker att deras trupp ser löjligt stark ut och de har ju en grym, framförallt ligatränare i Guardiola som har lyckats extremt bra i ligaspelet i de klubbar han har varit i. Så mitt stalltips är att de plockar hem ligan igen. Det här känner jag väl också att om man ska vara objektiv och kolla på ligastriden i fjol så tycker jag väl att Liverpool hade rätt mycket flyt i en del matcher med sena avgöranden och konstiga situationer som gjorde att de utmanade City hela vägen. Jag tycker att City vann rättvist i fjol om man ska se det objektivt. Så stalltipset är att de tar hem det igen. Kollar man på årets inledning så har de ett bra inledande schema. De möter bara ett topp 6-lag de första 8 omgångarna och den matchen spelas på hemmaplan där de är starka. Straffskytt, där har vi Aguero. När inte han är med så brukar Jesus ta straffarna. Men nu kanske båda är borta här i början och då står det väl lite mellan Mahrez och Sterling skulle jag gissa. Och eftersom faktiskt Mahrez också har varit iväg på mästerskap, så kanske Sterling kan slå en straff i första omgången om det skulle vara så att alla de andra tre är borta. Transfermässigt så har man gjort det smart. Man har plockat in Rodri från Atletico Madrid som konkurrens till Fernandinho. En position som såg lite tunn ut i fjol och var väl en av anledningarna till att de hade en liten formdipp där under julperioden. Sen har de plockat in vänsterbacken Angelino och han kommer nog agera mest som backup. Nämnvärt är väl att de har tappat lagkaptenen Kompany också. Han gjorde inte jättemånga matcher, men han var tongivande i att de vann ligan när de spöade Leicester i slutet av säsongen när han sköt in ett kanonskott i krysset. Det går även en hel del rykten om Sané till Bayern München framförallt. Men jag vet inte, vad man ska tro i den här sagan. Men Bayern måste nog punga upp en hel del pengar för Sané om den här transfern ska gå igenom i alla fall. Och frågan är om de har de pengarna. Kollar vi på skadeläget så är det Mendy som är borta. Skadad. Han har opererat knät och stalltipset är att han missar inledningen av säsongen. Man vet ju aldrig med Guardiola, han brukar inte vara så bra på att uppdatera pressen om hur läget i hans lag ser ut, men det verkar som att han missar inledningen i alla fall. Försäsongen har varit helt okej. De har gått obesegrade på ordinarie tid, endast förlorat en straffläggning mot Wolverhampton. Dock så har de inte mött jättestarkt motstånd. Det jag tycker man ska ha med sig, det är att varken Aguero, Jesus, Fernandinho, Ederson eller Mahrez har spelat någonting på försäsongen, då alla har varit iväg på diverse mästerskap här under uppehållet. Så att de har fortfarande inte gjort några minuter. Och det tycker jag man kan ta med sig in i Community Shield-matchen imorgon och kolla om de får någon speltid där eller inte. Får de inte det, då är de ju en solklar risk inför säsongen. Intressanta spelare. Det är ju framförallt på mittfältet som jag ser det nu, i alla fall i början av säsongen. Och där tycker jag att det finns tre val i Sterling, De Bruyne och Bernardo Silva. Och Sterling kostar ju mest utrom såklart, och frågan är om han är bästa valet. Han kommer att ta mest poäng, det är väl rätt uppenbart. Han tog mest poäng i City i fjol och det lär upprepas i år. Frågan är om 12,0 som han kostar är motiverat kontra De Bruynes 9,5 och Bernardo Silvas 8,0. Jag tror väl att om man tänker sig kaptensmässigt så är det lite tuffare att sätta kaptenen på en De Bruyne eller Bernardo Silva. Så där har ju Sterling absolut ett trumfkort. Men värdemässigt är jag lite mer tveksam. Så det beror helt enkelt på hur ofta man tänker kaptena en Sterling. Så ser jag på den situationen. Sen tycker jag att det är intressant med vänsterbackspositionen. Där jag tror att Zinchenko är första val just nu. Han kostar 5,5, så det kan vara en väldigt bra värde att komma in i Citys backlinje. Och så tycker jag även att Ederson kan vara smart, och det är rätt svårt i Guardiolas lag att hitta spelare som är helt givna. Han kostar 6,0 och vi diskuterade Liverpools målvakt Alisson i förra avsnittet, och att då kanske Ederson är ett bättre val för att det är lättare att hitta givna spelare i Liverpools uppställning än vad det är i Citys. Min varning, det går till de som har varit iväg på mästerskap, och då kanske framförallt Aguero som är nog den populäraste utav dem. Alexander, har du något att tillägga här om City?
Nej, du nämner väl egentligen alla de saker som jag själv går och grubblar på och funderar kring. Jag sitter ju just idag med Ederson i kassen på mitt lag, men jag följer ju Church Shield i morgon söndag då. Väldigt intressant. Jag tror att får vi se att han startar där så borde han stå. Det är ju egentligen inte för att komma upp i något matchtempo. De har varit iväg på mästerskap och spelat. Sen i och för sig har de haft lite semester och så. Men jag tror för en målvakt som Ederson, det är inte så att han har legat och latat sig. Jag tror att han kan komma komma in ganska snabbt. Däremot om vi ser att det är Bravo som står nu imorgon, ja, då vet jag inte om jag är beredd att chansa med Ederson, för jag kommer ju ha en, om jag går på Ederson kommer jag ha en 4,0 målvakt som backup som inte kommer starta. Så att ja, det följer jag intressant.
Då kan jag flika in att Guardiola har sagt att det är Bravo som kommer stå i Community Shield på presskonferensen. Så att det är lite mer osäkert kring Edersons startroll i ligan där.
Ja. Ja, men då gör det ju enkelt. Jag ska inte starta med Ederson. Sen så kanske det blir Ederson till slut i alla fall. Fast ja, jag vet inte, det blir väl först efter ett tidigt wildcard i så fall. För att jag tycker inte om att offra transfer på en målvakt. Men då får jag tänka om lite här kring målvakts... biten.
Ah, ja. Hur ser du på mittfältet då? För det är ju rätt många som jag tänker går i de tankarna.
Ja, jag håller på och kämpar för att få ihop de här 100 miljonerna. Eller jag får ihop de här 100 med överkant. Jag skulle vilja ha både Sterling och De Bruyne. Men det är även många andra premiumspelare som jag vill ha in. Jag tror att det kommer bli svårt att få in båda. Och just nu så tror jag att De Bruyne väger över för min del. Och det handlar lite om, du pratar om kaptensval och sådär. Och att Pep och hans Pep-roulette, hur han väljer startelvor och sådana saker. Nu fick Sterling mycket speltid förra och det borde få i år också. Men sätta kaptensbinden där och så sitter han på bänken. Alltså det är... Jag tycker det är svårt att sätta kaptensbindeln på sitt spelare om det inte är väldigt tydligt med Europa-matcher och man ser hur det roteras inför och så. Så att, ja, oj. Ja, som sagt, Sterling kommer ta med poängen, De Bruyne. Och för mig är det viktigt att man inte bara väger då spelarna emot varandra, utan om jag säger så, man bör ha antingen... Sala eller Sterling tror jag. Och Sala vill jag väldigt gärna ha. Så att det kanske blir att man får nöja sig med De Bruyne som en andra mittfältare efter Sala. Det är i alla fall vad jag tror att det kommer landa i. Men ja, jag hinner göra många ändringar i mitt lag innan fredag.
Yes, toppen.
Vi går väl vidare då med mitt kära Manchester United. Och ja, nu, vad ska hända med det här laget? Ja, för mig att rubba City eller Liverpool den här säsongen, det känns ju helt omöjligt, vilket såklart svider, men det är ganska enkelt att säga ändå tycker jag. United måste göra allting för att ta sig tillbaka till Champions League den här säsongen, och de största förhoppningarna till detta just nu för mig kanske ligger i de brister jag ser i övriga konkurrenter snarare än i Uniteds förträfflighet. Jag pratade i del 1 om Chelsea och att de har värvningsförbud och Lampard har kommit in. Det kan gå lite hur som. Arsenals försvar pratade du om och det pratar väl egentligen alla om. Jag tycker att visst, Spurs, de ser kanske ut att vara favorit i tredje platsen, men jag tycker inte på något sätt att det är en helt liksom hugget i sten att de ska komma trea, precis på samma sätt som att City och Liverpool kommer göra upp om det där i toppen. Så det lägger jag väl till. Sen pratade jag även i del 1 om att Chelsea och att deras dyraste spelare i fantasy kostar 7,5. I United så är det inte så stor skillnad. Den dyraste är faktiskt prisat till 8,5. Så att eventuellt om Solskjær hittar någonting liknande det han gjorde när han kom in där i december och januari, så borde det finnas rätt mycket värde i United. Men det är svårt att veta vart man har United. Vi ska gå in lite närmare på det nu här, hur jag ser på det. Om vi börjar med trolig straffskytt så är väl det fortsatt en trippande Pogba. Sen så är det ju omgärdes han av en hel del flyttrykten. Jag tror ändå att han blir kvar som det ser ut just nu. Även om Spaniens och Italiens fönster har öppet längre än England, så har jag väldigt svårt att se att United ska släppa Pogba efter ligastarten när Englands fönster stänger och han inte kan komma med någon ersättare. Sen så är ju nästa fråga då vad det är för Pogba vi har kvar, för han har varit ganska tydlig med att han gärna ser en ny utmaning.
Men om Pogba försvinner så är det väl Rashford som tar straffarna, skulle jag tro. Mata har väl slagit en del också, men jag tror att Rashford kommer ta dem. Han lär kliva fram och ta en större roll i United. Spelschemat, det ser helt okej ut. Inleder ju hemma mot Chelsea, som är svårt att veta riktigt vad man har. Men det blir en väldigt intressant match, tycker jag. Sen så tycker jag att det är helt okej. Å andra sidan, så det spelschema jag kollar på United-spelare, så det är inte jättemycket som lockar mig till United-spelarna. Tappade spelare som kan påverka. Ja, ingen spelare i fantasy som man kanske vill ha. Men Ander Herrera som stack till PSG på free transfer var för mig en av Solskjaers viktigaste spelare där när han kom in och fick fart på allting. Han kanske inte gjorde mest poäng, men han skapade yta och möjligheter för andra att spela väldigt mycket mer offensivt. Intressanta nyförvärv. Ja, alla har väl hört, det är ju rykten till höger och vänster om United som alltid. Men Van Bissaka, förra årets succéspelare i försvaret, har kommit till United. Gått upp en hel del i värde. Var ju prisad 4,0 när vi startade förra säsongen. Nu ligger han på 5,5. Och sen så även den unge, speediga James som kom från Swansea. Som kan operera utifrån höger i någon ingen roll, men det är en väldigt ung spelare, ganska oprövad. Jag tror inte att det är en startspelare, eller tilltänkt i alla fall. Men han kommer nog få en del minuter. Sen så har vi ju de här rykten om Harry Maguire som aldrig tar slut. Väldigt trovärdiga uppgifter säger att det är mer eller mindre klart. Så det är nästan att man kan räkna in den, tror jag. Och det är ju intressant. Maguire är också prisat till 5,5 om jag inte har helt fel. Precis som Van Bissaka. Men jag tycker att det höjer värdet även på Van Bissaka. Chansen till hållna nollor ökar ordentligt om man får in Maguire. Även om jag inte tycker kanske att de är värda de pengarna. Men det är svårt att prata vad man är värd i det här konstiga fönstret som vi har kommit till. Men ja, jag ser ju hellre Maguire där än Smalling. Och det borde innebära mer hållna nollor. Maguire är också ett hot i luften. Men det är ju vad som kan komma in. Det pratas ju även en del om Bruno Fernandes och Dybala. Men vi lämnar det åt sidan för att prata om det som är klart. Försäsongen då, det har sett väldigt stabilt ut. Med endast egentligen ett insläppt mål och 10 gjorda på 5 matcher innan dagens match. De spelade ju International Champions Cup mot Milan idag. Det blev 2-2. Så att det blev 12-3 då på 6 matcher om vi kollar till hela försäsongen. Och det var ju Uniteds genrep. Det var mål från Rashford och Lingard. Och sen så vann de på straffar i slutet. Då ska ju få fram en vinnare. Ja, jag vet inte, det är inte så mycket att säga om det egentligen. Men försäsongen, Van Bissaka ska nämnas. Han har varit riktigt, riktigt bra. Så att han gillar jag skarpt. Skador och avstängningar. Jag nämnde Smalling i backlinjen och sådär. Och det handlar väl lite om Bailly som har haft mycket skador. Han fick en skada på försäsongen och är nu långtidsskadad och borta, missar ett halvår ungefär. Vilka spelare kikar jag på då? Ja, om jag ska vara helt ärlig så kikar jag inte jättemycket på United-spelarna. Utan jag vill avvakta lite där för att se vad, jag vet inte var de står. Men Van Bissaka har jag varit inne på. Jag tror att om vi nu pratar att Maguire kommer in. Så vet jag att du gillar Maguire mycket, Stefan. Mycket med hans offensiva huvudspel som hot. Men jag håller nog Van Bissaka snäppet före, mycket för bonuspotential och han har sett så extremt bra ut på försäsongen. Maguire kommer in och kommer inte ha gjort en enda försäsongsmatch med United och ska in i truppen och sådana saker. Luke Shaw är på andra kanten, kostar väl lika mycket som Van Bissaka och Maguire tror jag, men då gillar jag mer Van Bissaka. Sen har vi Pogba och här vill jag säga att jag vill se vilken Pogba det är som bli kvar, om han nu ens blir kvar. Men prisad 8,5, jag tycker rätt okej pris för Pogba och med straffar och vi vet ju vad hans högsta nivå och kan Solskjær få igång det här anfallsspelet, då kommer Pogba stå för en hel del poäng både via ass och mål. Och Även på topp tycker jag ju att, eller kan vi nämna Martial också, som har gjort en rätt bra försäsong. Jag lockas inte jättemycket av det, men jag vet att det är andra som gör det. Rashford däremot på topp skulle kunna vara en spelare. Jag tycker väl kanske att det finns andra med mer värde. Sen så har jag sett väldigt många byggen med Mason Greenwood i Uniteds unge spelare, tror han är 17. Och han har spelat mycket på försången och gjort det väldigt bra. Det är knappast en startspelare, utan har man honom så är det att man har honom på bänken och hoppas att han kan få några minuter någon gång då och då. Jag tror att han kommer få minuter i år, och det är en väldigt skicklig avslutare och han visar väldigt fina tendenser. Men ja, jag tror om man väljer att ha honom i laget så det är en spelare du kommer sätta på bänken mest hela tiden. Och risken är väl att den gång han får speltid och kanske gör poäng så sitter han fast där på bänken ändå. Kan man ha spelare som är mer kontinuerligt startande så rekommenderar jag det. Och ska man ha någon som man bara sätter längst ut på kvisten varje vecka så skulle jag hellre ta en försvarare för 4,0. Så anfallare kostar 4,5, de billigaste, försvarare 4,0. Så då sparar man ytterligare 0,5. Men ja, Greenwood, jag själv haft han lite i mitt lag någon gång så där, men ja, jag vill gärna undvika det. Det blir mycket snack här från min sida, känner jag, Stefan. Vill du skjuta in något om United, eller tycker du att jag är ute och cyklar på någonting?
Nej, men jag, som jag ser det så kommer jag också vara rätt avvaktande här. Dels så har de Chelsea och Wolves första matcherna. Och jag tycker att det är mycket som, även om det har sett stabilt ut på försäsongen, så tycker jag att det är lite, eller jag har frågetecken kring United. Så att därför kommer jag avvakta. Men sen kommer nog en back i Maguire eller Van Bissaka, den som ser bäst ut, ligga närmast i hands, och även Pogba eller Rashford tror jag. Det var ju Pogba och Rashford som när Solskjaer tog över verkligen var de spelarna som man skulle äga, så det är väl de som jag har på min watchlist, kan man säga. Men jag tror också att det kan, att Herrera tappet kan bli kännbart just i det defensiva spelet och hur backlinjen kommer klara sig. Där vet jag ju av erfarenhet att Arsenal har haft problem länge, att de inte haft tillräckligt bra spelare framför backlinjen också.
Ja, jag tror att försvaret kan bli riktigt bra om nu Maguire kommer in och De Gea har en ordinarie säsong, eller vad man ska säga. Det enda som är lite sådär frågetäckande, det är den här skölden framför mittfältet, och Matic kanske är lite för långsam och inte riktigt hänger med. Scott McTominay finns där också, men alltså, det är inte United-spelare alltså i klassen. Det är ju bra rotationsspelare och truppspelare, men det är ingen världsklassspelare, någon av dem. Matic har varit, men inte nu längre. Men försvaret i övrigt ser bra ut, och det är ju ett förstärkt försvar redan som det är, med att Van Bissaka kommer in istället för att spela Ashley Young vecka efter vecka. Så ja, jag tror att vi kommer se färre insläppta mål från United den här säsongen. Men för mig är det precis som du säger, en wait and see med United. Manchester United ska jag säga, för nu går vi vidare till ett annat United, Newcastle United.
Yes, det stämmer bra. Och min generella tanke kring Newcastle är rätt dyster. Jag tror att Steve Bruce istället för Benitez, det kommer bli kännbart. Benitez tog den här klubben till 13:e plats i fjol, vilket får ses som en mycket bra prestation i mina ögon. Jag tror snarare att man får slåss om ett nytt kontrakt i år. Dessutom så har man en tuff inledning på säsongen. Man ska möta 4 topp 6 lag de från förra säsongen, de första 8 matcherna. Så att därför kommer jag hålla mig ännu mer borta från Newcastle till en början. Jag ser ingenting heller i Steve Bruce. Han har varit i väldigt många klubbar. Det känns lite som en caretaker manager som man anställer för att det inte finns något bättre alternativ. Så ser jag på det. Straffskytt, det är väl Richie som är första straffskytt, tror jag. Och om inte han är på plan så borde det vara Almiron som tar straffarna. nyförvärvet som vi kommer komma till, Joel Linton, han har i alla fall inte varit straffskytt i Hoffenheim tidigare. Så jag tror inte att han kommer påverka det här. Men som sagt, man har värvat in honom från Hoffenheim. Han gjorde 7 mål och 7 ass i Bundesliga, 22 år. Man har även värvat in en annan 22-åring igår i form av Allan Saint-Maximin från Nice. Högerytter, han gjorde 6 mål och 5 ass. Men däremot så har man ju tappat Ayoso Perez till Leicester. Joselu har lämnat för Spanien. Och så har man även tappat Rondon och Kennedy som man hade inlånade från förra säsongen. Så överlag så ser jag väl ändå risker i det här bygget. Trots att Joel Linton har varit het här på försäsongen. Så tycker jag att överlag så har det nog blivit en försvagning. Och man har plockat in lite så här yngre talanger, och det är ju långt från säkert att det kommer lyckas att bli ett lag utav det här. Dessutom så har man skador på Jedlin och Lechun som missar inledningen av säsongen. Richie och Atsu, de har varit tveksamma, fast jag tror att läget är rätt bra för dem. Jag tror att de fick korta inhopp i deras sista träningsmatch. Så att, jag tror att de hinner bli redo till ligastart. Man får hålla koll lite vad som sägs på presskonferens där. Försäsongen, de har väl varit helt okej. 2 vinster, 2 förluster. Dock en rejäl torsk med 4-0 mot Wolves. Och ska man kika mot Newcastle, då är det väl om nye Joel Linton på topp gör bra ifrån sig. Han är prisad till 6,0, så att det kan finnas värde i honom. Annars så tyckte jag att vi såg i fjol Almiron på mitten göra det väldigt bra. Han kostar också 6,0. Och sen har ju Matt Ritchie blivit omklassificerad till försvarare. Han kostar 5,5. Och man kanske inte kan förvänta sig jättemånga nollor, men Newcastle har ändå en bra målvakt i Dubravka. De har lite bra försvarsspelare, så några nollor blir det ju såklart. Och han är potentiellt straffskytt och tar en del fasta situationer. Så därav kan han vara en poäng skapande back. Men jag vill ändå skicka ut en generell varning till Newcastle, då jag tror att de kan få det tufft i år.
Ja, alltså när man såg att Steve Bruce skulle komma in och ersätta Benitez, som har gjort ett liksom hur bra arbete som helst med Newcastle. Utan honom tror jag att de hade åkt ut liksom förra året. Och vad sa du, kom de 13:e? Så att ja, det känns som tufft tapp. Det är värsta tappet för Newcastle. Det är Benitez bort. Men samtidigt så Benitez har arbetat in ett riktigt bra försvarsspel i Newcastle ändå, får man säga. Med den trupp som han har haft då till sitt förfogande. Och det borde ju inte försvinna över en natt bara för att han försvinner, tycker jag. Så att det är möjligt att det kan ändå försvarsmässigt kan hållas en del nollor. Men de har lite jobbigt spelschema här i starten. De möter ett offensivt Arsenal här i premiäromgången. Och de möter Spurs borta ganska tidigt och Liverpool borta och sådär. Så att ja, jag vill inte där och titta något. Jag har sett att det är ganska många som har kikat mot som en femte mittfältare i Isaac Hayden. 4,5 prisad och hoppas på speltid där. Har du någon koll?
Ja, jag har faktiskt inte kollat jättemycket på honom, men han kan säkert få speltid. Det är väl det man framförallt vill försäkra sig om på en sån spelare. Så man ska ju inte förvänta sig allt för mycket poäng för en sån peng. Men speltid är ju det såklart viktigaste. Jag har inte jättebra research på just honom.
Nej, jag lite koll. Jag tror att han kan starta och spela en del. Så att det skulle ändå kunna vara ett alternativ, tycker jag. Sen som sagt får man ju lägga förväntningar. Det är en spelare man har på bänken. Men skulle det ske någon sån här pepprolett oväntat och din City-spelare eller något av dem som du har inte är med, så är att du i alla fall får in en spelare, då kan det vara värt. Det finns inte jättemånga av dem, så att Hayden kan absolut vara en spelare att kolla mot. Jag håller med där i Richie också som är omklassad till försvarare. Det är ju intressant. Däremot tycker jag att han är för högt prisad. Vi är uppe på 5,5 och då kan vi hitta ganska bra backar. Vi har Seamus Coleman i Everton för samma peng. Vi har Van Bissaka, Maguire och sådär. Så att ja, Zinchenko i City. Jag gillar Richie. Men inte för den pengen. Han kostar 5,0 hade jag varit lite mer intresserad kanske.
Ja, problemet ofta tycker jag generellt med dyra backar i sämre lag. Som kanske tar en del fasta och så. Och har gjort mycket poäng offensivt. Det är ju att de där offensiva poängen kan komma i vilken match som helst. Det kan komma i en tuff bortamatch mot ett topplag. Och då tenderar man ändå att sitta med den spelaren på bänken. Så man riskerar att bänka väldigt mycket poäng med sådana spelare tycker jag.
Precis, just med fasta situationer. Jag håller med helt. Ska vi lämna Newcastle där och vad tror du, åker de ur?
Ja, men jag tror de åker ur.
Ja, de kommer vara där nere och fightas tyvärr för sitt liv.
Tyvärr för alla Newcastle-fans.
Ja, för det är en fin klubb med stor supporterskara. Lag man vill ha upp i Premier League. Men å andra sidan kanske det här är det som kan göra att ägarsituationen kan förändras. Vi går vidare till ett annat lag som kanske också kommer vara där nere och slåss. I alla fall så är de nya för i år i Norwich. Och vad ska man säga? Nykomlingsgenomgång. De vann Championship ganska bekvämt. 93-57 i målskillnad. Så en offensiv, attraktiv fotboll. Spelat mycket 4-2-3-1. Och finnen Pukki på topp har gjort en hel del mål. Han var ju talang för ett gäng år sedan i Schalke och spåddes en lysande framtid. Och då trodde man väl kanske inte att han skulle hamna i Norwich. Men det har väl att göra med de pengar som finns i England och så här nu. Och att han kanske inte har blommat ut fullt så mycket. Men i Championship så räckte hans klass väldigt långt och det blev en hel del kassar. Så vi får se om det håller även i Premier League. Norwich manager är inte så känd för att rotera allt för mycket. Och det gillar ju vi fantasy managers. Och han spelar inte så mycket mind games som Pep, utan han säger som det är. Så jag tror att man kan få mycket svar där på presskonferenser. Dessutom så gillar han att spela med väldigt offensiva ytterbackar. Och notera då att det är inte wingbacks utan det är en fyrbackslinje. Men ytterbackarna var extremt offensiva i Championship i alla fall. Och vad man har hört här inför så har han väl sagt att vi har inte lag för att spela någon defensiv fotboll. Så vi ska försöka spela som vi har gjort i Championship. Och det ringer varningsklockor för mig i alla fall. Jag tror att vi har sett det här förut. Att det kommer upp lag från Championship som har gjort det bra. Just på en hel del mål och kanske släppt in ganska mycket ändå. 57 mål släppte de in förra säsongen. Och nu ställs de mot skarpare spelare, skarpare lag. Och jag tror inte att Norwich gör i närheten av 93 mål. Och jag tror att de kommer släppa in bra mycket mer än 57 mål. Så jag tror att de kommer få det tufft. Men om vi kollar vidare på Norwich. Så de har trolig straffskytt. Det är en spelare som heter Vrančić. Eventuellt då Teemu Pukki. Som också kan ta någon straff. Vi kan ju börja så här, om vi sa wait and see för United så är det väl så för Norwich. Jag brukar ju generellt säga att man ska avvakta med de här nykomlingarna. Men här har du även ett spelschema som säger att vi bara ska hålla oss borta och det är mitt råd också. Kollar vi på intressanta nyförvärv så har de värvat in en spelare som heter Drmić. Från Borussia Mönchengladbach. Han har gjort 4 mål här på försäsongen. Och de har dessutom lånat in Patrick Roberts från City. Försäsongen, det är ungefär som jag pratade om tidigare. De gör en hel del mål, släpper in en hel del mål. De har spelat 7 matcher här på försäsongen. Och
och 16-12 i målskillnad. Avslutade faktiskt idag med genrepet mot Toulouse där de vann med 1-0. Så där har de hållit ner siffrorna både för egen del men även i egen kassa där de fick en nolla då. Inga skador eller avstängningar att tala om. Spelare som jag tittar på, ja, ingen så här till min Game Week 1-trupp, men eventuellt senare. Men det är svårt att sia om nu, men jag tycker att man ändå kan kika på Teemu Pukki. Han gjorde då 30 baljor och 10 ass på 46 matcher i Norwich förra säsongen. Då är det alla matcher, så det är inte bara i Championship, men den större majoriteten av de där poängen kom där. Annars har vi de här offensiva ytterbackarna. Jag tror som sagt det kommer släppas en del mål. Men unge Aarons för 4,5 skulle eventuellt då kunna vara intressant när schemat lättar. Fördelen med de här lagen som har svintuffa spelschema och bara radar upp tuffa motstånd efter varann, det är ju att när de matcherna är klara, då kommer ju ett fint schema. Och då eventuellt så har man även fått lite tendenser och sett lite. Så att, kan man då se att Aarons är en ny Matt Doherty eller motsvarande som mer eller mindre spelar ytterforward och har gjort till och med assist mot några av de här bättre lagen, så kanske man skulle kunna gå in där och ta en billig försvarare. Men en generell varning, det är nykomling och spelschemat säger bara håll er borta.
Yes, vi går vidare med nästa nykomling i Sheffield United. Och jag skulle säga att jag är mer intresserad av Sheffield än Norwich faktiskt. De gick upp som tvåa i Championship och hade den bästa defensiven tillsammans med Middlesbrough. Men det som man absolut kan notera är att andra halvan av säsongen, då var den här defensiven än bättre. Man höll 15 nollor på de sista 23 omgångarna, vilket är extremt bra. De spelar oftast med en 3-4-3 uppställning eller en 3-4-1-2 uppställning. Och det som är lite speciellt med deras uppställning, det är att i trebackslinjen, de yttre mittbackarna, de har ett fria tyglar i offensiven, så de överlappar ofta ytterbackarna, vilket vi inte ser allt för ofta i dagens fotboll. Men det har i alla fall Chris Wilder, som är tränare i Sheffield, använt sig av i Championship. Han har väl dock uttalat sig om att han kommer anpassa sitt spel lite nu när han kommer upp i Premier League. Men Chris Wilder är rätt intressant. Han har haft en karriär där han har slagit igenom nerifrån conference-divisionerna med lag. Och varit väldigt framgångsrik och tagit många lag upp i divisioner. Sheffield tog han över för 3 säsonger sedan. Då höll de till i Ligue 1 och på 3 säsonger har de nu avancerat upp till Premier League. Så 2 avancemang där på 3 säsonger. Och de var inte tippade bättre än 12 när Championship-säsongen drog igång i fjol. Så han har gjort ett extremt bra jobb med begränsade resurser. De är dessutom väldigt bra på hemmaplan, vilket är intressant ur ett fantasyperspektiv. Så här tycker jag att det finns mycket bra ingredienser om man kollar på deras säsong i Championship och tar med sig upp i Premier League här. De har dessutom en helt okej start. 3 hemmamatcher första 5 matcherna. Men sen så ser det lite klurigare ut. Så på kort sikt kanske man kan chansa med någon här. Men sen kanske man kan avvakta och se lite om Sheffield kan upprepa det fina spelet de har haft i Championship även i Premier League. Straffskytt, förra året så var McGoldrick första straffskytt, forwarden, följt av Billy Sharp som var deras andra forward som gjorde flest mål. Och jag tror inte att de har varit in någon som kommer påverka det, så det kommer nog vara det vi ser. Transfermässigt så har man återigen lånat in Manchester Uniteds unge målvakt Henderson, som gjorde det väldigt bra för Sheffield i fjol och fick pris för årets unga spelare. Han kostar 4,5, så det kan vara en målvakt lite likt Sheffield är lite likt Cardiff som spelade en defensiv fotboll och gick upp till Premier League i fjol. Och där fanns det ju värde i deras keeper Edrich förra säsongen. Så jag ser väl Henderson som att man kan jämföra honom lite med Edridge här inför säsong. Så han tycker jag känns lite intressant. Sen så har man även köpt in Lys Mousset från Bournemouth. En forward som är prissatt 5,0. Och Robinson från Preston North End. En mittfältare som faktiskt används som anfallare här på försäsongen för Sheffield. Man har inga skador eller avstängningar i dagsläget. Och man har gjort en bra försäsong. Men man ska ha med sig att motståndet har varit rätt svagt. Kollar man på de intressanta spelarna så har jag nämnt Henderson i kassen. Vi har även O'Connell, en av de här överlappande mittbackarna som jag pratade om. Utav de två mittbackarna som spelade i fjol så var han den som har blivit mest hyllad och är mest säker på sin plats. Så han skulle i alla fall jag välja för Basham som är den andra. Båda kostar 4,5. Sen har vi sett en spelare på försäsongen nu i alla fall som hade begränsat med speltid i fjol. Han står som försvarare men han har spelat defensiv mittfältare på försäsongen och det är John Lundström. Och han kostar 4,0 vilket är därför han är intressant. Jag förväntar mig inga underverk men en försvarare för 4,0 som eventuellt får starttid är alltid intressant. Vi får se om hans spel på försäsongen leder till en startplats i Sheffield. Men håll koll på honom. Annars så tycker jag väl att det är Oliver Norwood. En defensiv speluppläggare lite som Moutinho i Wolverhampton. För 5,0. Han tar även alla deras fasta situationer. Så han kan det finnas värde i skulle jag säga. Jag vill skicka ut en varning till deras vänsterback. Edna Stevens som gjorde det väldigt bra i Championship. Han kostar tyvärr 5,0. Vilket jag tycker är kanske 0,5 för mycket. Och sen så vet jag inte hur mycket deras anfall kommer producera när de tar steget upp här till Premier League.
Nej, jag måste bara skjuta in där. Dean Henderson i kassen är ju en supertalang och en riktigt bra målvakt. Har du någon koll, Sheffield United, har de någon lag som de roterar bra med? Jag tänker om man vill ha gå på två lite billigare målvakter eller något sånt.
Nej, inte direkt så. Jag kan se här. I inledningen så roterar de bäst med Crystal Palace faktiskt. Ja. Och näst bäst med Bournemouth.
Okej, okay. Ja. För att det är, jag tänker också lite sådär hemma bort. Och sådana saker för att ja, det är ju intressant speciellt när Sheffield är då väldigt starka. Men det kan ju vara att de roterar med något lag som har väldigt dyr keeper och då är det ganska ointressant. Jag ska se här. Det är alltid ett lag som de roterar med hemma borta.
Ja, det verkar vara Newcastle som är det laget och
okay. Ja. Ja, det är det. Det ser jag nu. Det är Newcastle och Sheffield. Det skulle ju kunna vara. Alltså, man går ju väldigt billigt och det är som sagt kanske inte nollorna men en hel del räddningspoäng och sådär. Du nämnde egentligen det som jag har tänkt med Sheffield också. Det är Robinson som används som central striker på försången. Prisad 5,5 som mittfältare. Han gjorde för övrigt deras enda mål i dagens match då. Då det blev en 3-torsk tyvärr då för Sheffield-fansen. Och Lundström, jag kollar på han i mitt försvar som en femte försvarare. Jag tror att det är den bästa. Jag vet att det är många som även har kollat på Kelly i Crystal Palace. Men jag tror att det är mer kortsiktigt än Lundström. Så att ja, det är en spelare som man kan flagga för. Inte för att det kanske alls kommer göra att man vinner sina fantasyligor. Eller så är det det. Men ja, man har någon som spelar. Sen är det inte helt säkert att han kommer spela heller. Det vet man ju aldrig. Yes, ska vi köra vidare med Southampton?
Det låter bra.
Southampton, jag är lite svårt att säga någonting om dem. Jag gillar ju verkligen Hasenhüttl, deras tränare. Det ska bli intressant att se honom en hel säsong och vad han kan göra. Men annars, det har inte hänt så mycket. De har liksom inte tappat.
tappat någon spelare som riktigt påverkar nämnvärt eller sådär och kollar igenom truppen. Och, ja, otrolig straffskytt, det är väl Danny Ings då. Han har ju kommit på transfer på permanent övergång från Liverpool, han var ju utlånad tidigare. Och sen så Charlie Austin som också är striker där, som också tar straffar. Spelschemat, ganska tufft start. Utöver Ings då som har kommit permanent så har de även värvat ytterligare en striker i Shay Adams som kommer från Birmingham. Han har ju gjort en hel del på försäsongen, han har stått för tre kassar och två ass. Sen så har de värvat en ung spelare, en ytter, Moussa Djenepo, som jag kollar lite närmare på. Han är en 21-årig högerfotad inverterad vänsterytter. Och värvningen av Djenepo borde innebära att Southampton inte kommer att spela med wingbacks i samma utsträckning längre. De har ju lagt en hel del pengar där. Så att, ja, det är om de sätter honom där, men det känns lite konstigt. Så att det kan man väl kolla lite mot. Försäsongen ser fin ut. De har 13-3 målskillnad på 5 matcher. Vann tidigare idag med 2-0 mot FC Köln. Och då gjorde Ing straffmål och sen så en spelare som jag gillar lite grann och kollar lite mot, det är Höjbjerg på mitten, kostar endast 5,0. Inga skador och avstängningar riktigt. Annars så har vi ju vår spelare som vi pratade lite om förra säsongen, kanske framförallt mot slutet där, i Nathan Redmond på mittfältet, 6,5 är han prisad till. Vi har även, om vi pratar de här nyttiga 50 mittfältarna för 4,5, så har man ju, vad heter han, Oriel Romeo som spelar där. Det är ju inte, du får ju inga poäng mer än att det är en startspelare. Alltså är det i alla fall det troliga. Men alltså med 50 mittfältare, det finns några andra alternativ. Mitt alternativ kommer från lite senare när vi kommer fram till Wolverhampton, men det tar vi då. Den stora varningen är det svåra spelschemat, och det som jag håller på pluskontot för Southampton, det är verkligen Hasenhüttl. Jag tror stenhårt på honom. Har du något mer att säga om Southampton, Stefan?
Nej, den spelaren som jag absolut mest håller koll på är ju Redmond. Sen måste ju, i ett sånt lag så tycker jag att man måste ha spelschemat med sig också för att det ska bli riktigt intressant. Och det har de ju inte i inledningen.
Nej. Men hoppa vidare till Spurs.
Ja, och jag vill väl tycka att deras fjolårssäsong var rätt stark. Då ett utdraget arenabyte påverkade negativt såklart. Trots det så säkrade man en topp 4 placering med liten marginal. Man gick dessutom till Champions League-final, vilket var den stora höjdpunkten för Tottenham i fjol. Man har fått behålla Pochettino som är en hyllad tränare, och som du var inne på så tycker jag att, eller jag ser i alla fall de som klara favoriter idag till tredje platsen även i år. Så ja, det känns stabilt i Tottenham. Och schemat här i inledningen av säsongen ser bra ut om man bortser från Manchester City-matchen i omgång 2. Så ser schemat faktiskt väldigt överkomligt ut i början. Vi har en straffskytt i Kane. Behöver inte säga så mycket mer än så. Han missar ju typ aldrig en straff. Väldigt säker straffskytt. Så det kommer ju fortsätta så. Man har väl agerat helt okej på transfermarknaden. Man har plockat in en väldigt lovande spelare i Ndombele. En lite defensivt tiltad ung mittfältare från Frankrike. Betalat rätt bra för honom. Men det känns som att han kommer passa bra in i Pochettinos lagbygge här. Man har även sålt Trippier till Atletico Madrid, men där har man ju bra uppbackning i Kevin, eller Walkers Peters, heter han väl? Walker Peters?
Ja, precis. Kyle Walker.
Kyle Walker Peters, ja. Som gjorde rätt få matcher i fjol, men de matcherna han gjorde han bra. Sen har man sålt Jansen också, och tipset är väl att, eller det troliga är väl att de kanske ska plocka in en ny backup-striker till Kane. Sen är de väl kanske rätt klara, skulle jag tro. Det beror lite på vad som händer med Alderweireld också, som det har ryktats mycket om i över ett års tid nu. Men han är fortsatt kvar och har ett år kvar på kontraktet. Skademässigt så har man Aurier, Davis och Dier som tveksamma i dagsläget. Men jag tror i alla fall att Aurier och Dier kommer vara redo till spel när säsongen drar igång. Davis har inte hört lika mycket om, så det är lite mer osäkert. Han kanske är andra fjol också till Rose, och därav inte lika intressant. Man har dessutom två avstängningar i Son och Foyt som båda drog på sig röda kort i näst sista omgången i fjol och därmed missar de två första matcherna i årets upplaga av Premier League. De har varit bra på försäsongen. Man har bara mött etablerade lag, så inga brödmotstånd här. Det som jag framförallt gillar är att ingen av deras nyckelspelare har varit iväg på några mästerskap den här sommaren, vilket gör att deras trupp känns väldigt redo för den här och gå in i den här säsongen. Och därför tror jag att de kan göra det väldigt bra från start. De mest intressanta som jag ser är ju Harry Kane på topp. Han kostar 11,0 i år, så betydligt billigare än tidigare. Och det är ju för att han inte imponerar lika mycket i fjol som han har gjort tidigare. Men det kan nog vara en säsong där Harry Kane kommer tillbaka till normal standard. I alla fall tror jag att det kan vara så. Och han har sett rätt bra ut på försäsongen. Utöver Kane så ser jag Son och Mora på mitten som mest intressant för 9,5 och 7,5. Son är dock avstängd här i början, vilket man ska ha i beaktning. Men Lucas Mora, han kan ju bli riktigt intressant om han visar sig ta en riktig starttröja i Tottenham. Han gjorde bland annat hattrick i Champions League-semifinalen mot Ajax. Och gjorde några riktigt, riktigt bra matcher. En mot United, han var bra också. Men han behöver jobba på sin jämnhet för att han ska bli väldigt intressant i fantasy. Och bli en startspelare. Annars kollar jag nog mest mot Hugo Lloris i kassen, som jag tror kan vara den 5,5-målvakten som har det bästa värdet. Och jag tycker inte att min varning är framförallt mot Spurs ytterbackar, där det brukar roteras en hel del. Och mittbackarna har inte heller imponerat jättemycket i ur fantasyperspektiv i alla fall.
Nej. Jag ska bara skjuta in lite saker här. Toby Alderweireld tror jag inte kommer försvinna. Han hade en utköpsklausul på typ 250 miljoner kronor som gick upp. Den höjdes ordentligt här efter sista juli. Så jag vet inte exakt vad den ligger på, men den höjdes. Så att jag tror att om någon skulle haft honom skulle de nog knyckt honom tidigare. Jag tycker det är märkligt att exempelvis inte United var där och hugg. Men det är möjligt att Toby själv har gått ut och sagt att jag ska ingenstans. Så att han gör en free transfer flytt istället till sommaren. För det verkar ju inte som att det är en förlängning på G i alla fall. Däremot Danny Rose har ju ryktats en hel del bort. Så jag vet inte om Davis är backup till honom. Eller om det blir snarare tvärtom. Sen ska man väl även nämnas då Foyth som är avstängd. Att han har ju spelat väldigt mycket högerback här på försäsongen. Nu tänker vi att Trippier är borta. Vi nämnde Walker Peters och Orie. Men Foyth har också spelat högerback väldigt mycket. Annars så jag är inte säker på att de kommer värva en backup striker, mycket med tanke på att till exempel både Son och även Lucas Moura kan gå in och fylla den rollen, även om de skulle må bra av att få in dem. Men det är svårt att hitta den där rollen till någon som ska vara tillräckligt bra men ändå nöjd att sitta på bänken i Spurs. Då tror jag att det kanske är en bättre lösning att ha en sån spelare som Son, som man kan spela i annan position men som ändå kan göra det bra i en striker-roll. Ja, vi får se om Tottenham lyckas lösa någonting sånt. Hur tänker du kring King Kane? Jag vet att du gillar honom väldigt mycket nu och håller på att kika på honom mycket i ditt lag när du ska sätta ihop elvan. Det är ju ett perfekt kaptensalternativ för Game Week 1 när de möter Aston Villa hemma. Men till exempel Trippier har ju betytt jättemycket för Kane med assist och sådana saker. Ser du att den assistpotentialen finns i Foyth eller Walker Peters eller så?
Walker Peters kanske har det i sig. Sen är frågan hur mycket han kommer spela. Men han har väl haft rätt fin fot när han har spelat. Annars så offensivt sett så är väl inte Aurier eller Foyth lika, har ju lika fin fot i alla fall som Trippier hade offensivt. Nej men det är väl lite chansning med Kane, så han eventuellt så har han dragit på sig. Det ryktas ju lite om att de här ankelskadorna han har åkt på, att han har påverkas fortsatt utav dem i liksom lite rörlighet och så, att han har blivit lite tyngre och inte lika bra längre så. Men det som jag var inne på att jag gillar med Spurs, dels tycker jag spelschemat ser riktigt bra ut, och dels så gillar jag att hela deras trupp har varit igång under en längre tid i försäsong, och jag tror att de kommer ha en liten fördel mot vissa andra lag i inledningen av säsongen på grund av det.
Jag tror att man kan sticka ut lite med Tottenham-spelare så här i starten också. Alltså de möter ju Villa i första matchen, det är ju kanon. Men jag tror att det är många som skräms av att det är City borta i andra matchen. Men det är en match. Sen så som sagt ser det bra ut. Kollar man fjärde matchen så är det vissa som har Arsenal borta. Men vi vet Arsenals defensiv. Vi vet dessutom till exempel en spelare som Kane som älskar att möta Arsenal. Så att det är, du brukar alltid säga att alla älskar att göra mål på Arsenal, men just här så vill jag faktiskt säga att det är ingen dålig match för i alla fall inte Tottenhams offensiv. Defensivt så kanske det kanske inte man ska räkna med en nolla där, men det är ändå det är en bra offensiv match tycker jag. Så att man kan sticka ut lite där, och då är det många som kommer ha en kaptensbindel i första omgången på Salah skulle jag tro. Han kommer nog vara den mest kaptenande, sen kommer ju Kane komma därefter. Men det kommer inte alls vara lika många som har Kane i laget som Salah. Så jag tror att även om man har både Kane och Salah så kan det nog vara värt att slänga in en chansning på bindel på Kane då. Men vad säger du till dem som säger att Kane inte kan göra mål i augusti då?
Men han bröt väl den grejen i fjol om jag inte
han vräkte väl inte in mål direkt i augusti.
Nej, men nu kanske han gör det. Nej men som ja. Sagt, som jag också ser, jag skräms ju inte utav deras match borta mot Arsenal. Mm. Jag har sett Kane göra mål på Arsenal allt för många gånger för det. Och då ser jag det som att utav de fem första matcherna så älskar jag ju tre av dem. Tycker att Arsenal-matchen är helt okej. Och då är det egentligen bara City-matchen som känns mindre bra. Och det tycker jag är riktigt gynnsamt för en forward som Kane.
En annan sak jag vill lyfta med Spurs. Christian Eriksen, han står ju i lite samma situation som har varit runt Pogba. Lite där han gick ut och var ganska tydlig med att jag känner mig rätt färdig med Tottenham. Men det ser inte ut som att han kommer lämna i alla fall. Och då blir han kvar. Det är en väldigt duktig fotbollsspelare. Förra året så var både du och jag inne på att man tappar lite intresse i Eriksen på grund av att Trippier tog så mycket fasta situationer. Nu är Trippier borta. Vad säger du där? Om Eriksen blir kvar, är det en spelare man bör kolla lite åt?
Ja, men det är ju en bra analys att troligtvis ska han ta tillbaka lite ut de här fasta situationerna nu när inte Trippier är med. Så det gynnar ju honom såklart. Men man ogillar ju sånt där det har gått allt för mycket rykten och man vet inte vad spelarens inställning är. Man vet inte om det man läser stämmer överens med verkligheten heller. Så därför vill man gärna, jag i alla fall vill gärna se lite extra. Jag är inte så insatt i om Eriksen kanske vill få till ett bättre kontrakt eller om han är sugen på att lämna på riktigt. Det vet jag inte.
Det är väl så för Eriksen. Jag tror inte han lämnar inom England, och då är det liksom inte så många lag som är intressanta. Det är liksom Barca, det är Real, det är kanske Juventus eller Bayern. Men annars är det inte så mycket som jag tror lockar honom. Han spelar dessutom i Spurs som var i Champions League-final förra året och sådär. Men jag kommer i alla fall hålla ett öga på Eriksen. Jag kollar inte alls på att ha honom i Game Week 1, precis som du är inne på. Jag vill se lite vad som händer där. Men Jag tror ju att han kommer bli med. Om han är kvar och kommer spela så kommer han vara en extremt viktig spelare för Spurs. Och han kommer vara mycket mer intressant ur fantasy-hänseende nu när Trippier är borta, tror jag. Jag hoppar vidare med Watford. Och ja, Watford är väl kända för att inleda ganska starkt. Och sen så går de dels göra riktigt bra säsongsinledning. Och sen så tuggar de på och gör det rätt bra tills de mer eller mindre är klara. Och då slutar de spela när de är på säker mark. Vi får väl se om så är fallet även detta år. Watford är ett stabilt bygge. Där det i stort sett inte har hänt något noterbart i transferväg. Troligt straffskydd är väl Troy Deeney fortfarande, även om Gray har stängt in några här på försäsongen. Spelschemat är en blandad kompott i de inledande matcherna. De roterar även väldigt bra med Brighton, ska man säga. Så om man kollar på antingen ha Foster och Ryan i kassen och rotera mellan dem, alternativt om man har försvarare som är lite billigare som man roterar mellan hemmamatcher och bra matcher. Inga tappade spelare riktigt. De har gjort ett nyförvärv. Det är den här gamla mittbacksbekantingen Craig Dawson som kommer. Det är väl ingen som jag tycker är så intressant ut fantasy-hänseende. Försäsongen, det är målsnålt. 6-4 i målskillnad på 4 matcher. Man kan säga där av Watfords 6 mål så är det Gray som har gjort 4 stycken utav dem. Varav vid dagens 2-1 vinst mot Real Sociedad så gjorde Gray båda kassarna. Så det måste man ju ha med sig. Inga skador eller avstängningar. Och kolla jag Watfords trupp, alltså det är inte många som lockar mig. Visst, Delofeo är en duktig spelare. Nu är han omklassad som anfallare. Han är prisad till den här 6,5-bilden där det finns flera intressanta spelare. Och jag kommer i alla fall inte börja med Delofeo, utan mer troligt att jag börjar med King i Bournemouth eller Wood i Burnley som har visat jättefin form här på försäsongen. Så ja, alltså Gray absolut, han har gjort en hel del kassar utav Watford och sådär, men jag vet inte status på honom. Jag har inte så mycket att säga Watford. Har du, Stefan?
Nej, det är väl framförallt ett lagbygge som har gått bra under Grazia.
Ja.
Plus att Delofeo har liksom de här spetskompetenserna som ingen annan har i den truppen. Och i fantasy så gör ju det honom mest intressant i min bok.
Ja, men har du varit inne och fingrat på någon nu inför Game Week 1?
Nej, jag har faktiskt inte det. Trots att de, som du säger, brukar inleda rätt pikt. Jag vet inte hur deras spelschema ser ut riktigt. Det är väl helt... Ja, det är väl okej.
Okay. Ah, lite... Blandad kompott summerade jag det som. Men absolut, de har en del lite bättre matcher och en del lite sämre. De inleder hemma mot Brighton, det är väl en jättebra match. Sen borta Everton, ja, den kan vara okej. Okay. Sätter de vart West Ham hemma, Newcastle borta. Men sen kommer Arsenal hemma, City borta. Ja, jag vet inte, jag tycker det är blandad kompott som sagt.
Ja. Nej, men jag har inte heller varit så sugen, men man kanske gör bort sig där. Men jag kommer ihåg i förra år, eller inledningen av förra säsongen, var det en del som hade Pereira och fick väldigt fin utdelning på honom. Så öppnar de starkt, då kanske Delofeo som gör det bra i år. Det finns absolut en möjlighet för det.
Ja, vi får se. Det är svårt att säga om. Men... ska du avsluta med vårt näst sista lag, ditt sista lag i West Ham?
Yes, West Ham kom ju i mitten schaktet i fjol. De har ju kvar sin offensiva tränare i Pellegrini. Och det här tycker jag gör dem mer intressanta i Fantasy Premier League, offensivt sett. Jag tycker inte att de har gjort någon vidare förstärkning, utan de har väl gjort det bra därför på transfermarknaden, och därför tror jag på en ny mittenplacering för West Ham. Ett okej schema i inledningen. De ska möta 2 topp 6-lag första 8. Och det får vi se som, ja, lite som Watford, att till och från i början. Straffskytt är ju, första straffskytt är ju Mark Noble. Men han spelar ju inte alla matcher. Börjar bli till åren. Och därefter så är det lite oklart vem som kommer vara första straffskytt. Eventuellt Andersson. Eventuellt Haller som de har värvat in från Frankfurt. Det får vi se när första straffen kommer där inte Noble är på plan helt enkelt. De har som sagt värvat in Sebastian Haller från Frankfurt. Han gjorde 15 mål och 9 ass för Frankfurt i fjol. Och sen har de värvat in en offensiv mittfältare till i Fornals från Villarreal. Dessutom har man ju tappat Arnautovic som ingen har missat, som han har bråkat sig bort. Det har varit en utdragen diskussion om honom. Men han är borta nu i alla fall. Så även om Haller har imponerat för Frankfurt så är det inte helt lätt då han kommer in och ska fylla skorna av Arnautovic som har gjort det bra i West Ham. Även om hans fjolårssäsong inte var den bästa han har gjort för West Ham så har han ändå varit en väldigt viktig kugge i deras bygge. Så det är lite tufft att komma in som striker i Premier League och ska bära ett tungt lass. Men vi får se hur Haller tar det. West Ham har i alla fall inga skador eller avstängningar i truppen just nu. Och man kan säga att de har blandat och gett lite på försäsongen. De har också plusset som jag var inne på som Spurs har, att inga nyckelspelare har varit borta i början av försäsongen. Så de borde vara relativt redo här. Utav de spelarna man kikar på så tycker jag att det är deras mittfältare framförallt som är intressanta. Och då har vi Andersson för 7, Antonio för 7. Antonio har ju spelat en hel del striker. Jag förväntar mig att han kanske fortsätter göra det eller att han kommer spela på en offensiv yttermittfältare. Sen har vi Lanzini som man inte får glömma. Han kostar 6,5. Han är skadefri just nu. En väldigt duktig fotbollsspelare. Kreatör på mitten. Offensiv mittfältare. Och om han är skadefri, då är han intressant. Han kan både göra mål och assist. Och som sagt, har väl rätt lätt att få bonus också i de matcherna han producerar offensivt. Och han gör mycket bra för laget. Sen som jag ändå håller koll på, fast som jag är lite mer tveksam till, det är Jarmolenko. Han kostar 6,0. Han åkte på en allvarlig skada i fjol. Men imponerade en del innan han åkte på den skadan. Vi får se om han kan ta platsen, men jag är väl lite mer inne på att Haller kommer spela som striker och att kanske Antonio får chansen som ytter mer än att Jarmolenko kommer spela där. Vi får se om det blir så eller inte. Mitt varning går nog till Haller till en början i alla fall. 7,5 känns rätt dyrt. Det var dyrare än vad man kunde få Arnautovic för i fjol. Då han kostade 7,0. Och det tycker jag känns lite väl tilltaget för en West Ham striker. Och sen så vill jag ändå säga att deras försvarsspel nog inte kommer bringa in jättemycket poäng. Kanske Fabianski i kassen, men i övrigt så ser jag inget värde i deras försvar.
Nej, Haller, han gjorde ju en kasse idag efter bara 2 minuter, tyvärr i eget mål. Jag ska säga, jag har inte järnkoll på Haller, men de som följer Bundesliga har ju talat extremt gott om honom. Sen om det är för att det är en extremt nyttig spelare som det verkar, eller om det är en fantastisk fantasyspelare, det låter jag lite vara osagt, men jag tror att det kan vara så att det är en väldigt nyttig spelare. Så ja, men det är nog en bra värvning av West Ham, och som du sa här tidigare till mig att de smyger med lite där i vassen. Man pratar om, när man pratar top of the rest och som kan eventuellt utmana ett av de här lite andra sämre topp 6-lagen, som om det är någon som får lite problem så kanske Leicester är där och hugger, eller Wolves eller Everton. Men West Ham är också med i den där skaran faktiskt, om de får ihop allting. Men det känns som att man har sagt det några gånger om West Ham, så att vi får väl se lite vart det slutar. Ja, sista laget då. Och om jag sa ganska lite om Watford här nu senast så ska jag säga desto mer nu. För här är ett ganska intressant lag. Ett av de här lagen jag nämnde. Wolverhampton, för er som har koll. Ja, vi har lite olika syn här, Stefan. Du tror lite mer på Wolves och jag känner mig lite mer resignerad. Och jag ska komma in på varför det är så. Sen får du även prata för din sak. Men ja, den generellt sett lite jobbiga andra säsongen kommer nu. För ett oerhört starkt första år var det ju verkligen vi fick se från Wolves. Och det var en väldigt speciell nykomling. Sjunde plats blev det förra året och med det ett Europa League-kval. Frågan är vad detta kommer att innebära. Min tes är i alla fall att de kinesiska ägarna gärna vill se stort prio på Europaspel. Och det backas upp av de kvalmatcher de hittills har spelat med absolut starkast möjligaste lag. De har passerat kvalomgång 2 nu, vilket gör att de nu ska spela en extremt jobbig bortamatch hela vägen långt borta i Armenien nu sen torsdagskväll innan de på söndag sen sparkar igång sin ligastart mot Leicester. Lägg där till att Jimenez, som dels var hur bra som helst förra säsongen, men även kom tillbaka och gjorde sin första, ja, det är ju inte ens en försångsmatch, men den här kvalomgången i andra matchen, och visar fin form direkt med 2 kassar, klev av fotskadad. Lite osäkert hur länge han blir borta, men det är samma där, hur matchformen har bara fått några få minuter. Och som sagt, det känns oklart. En annan av förra årets succéspelare, Matt Doherty, han har inte heller spelat en enda försäsongsminut på grund av en knäskada. Så oklart när han är åter och i matchskick. Ja, detta Europaspel tror jag kan bli rätt jobbigt för en ganska tunn trupp och en manager som inte är känd för att rotera speciellt mycket. Innan jag går vidare där, Stefan, vad säger du? Du känner ändå att Wolves, du trodde, jag tror nog att de kanske spelar lite junisar i Europa League och sådär. Jag är inte övertygad dig om något annat med den här fina monologen.
Nej, jag tror de kommer göra allt för att komma med i huvudturneringen. Det är ju klart när man ska kvala in, men sen när de väl är i gruppspel, då är det lite enklare att spela junisar. Då kan man göra det de 2 första omgångarna går till. Går det dåligt, då kan man sätta in det rutinerade A-laget och ändå säkra en första eller andra plats i gruppen. Så ser jag lite på det i alla fall. Men som sagt, jag håller med dig i den här analysen att de har en riktigt jobbig kvalomgång nu inför, vilket har gjort eller ställt frågetecken nu kring om man borde ha någon från start eller inte.
Ja, de möter ju Leicester borta där på söndag eftermiddagen. Och att sen torsdag kväll spelar de borta i Armenien. Sen så hem möter Leicester och sen så har de returen då hemma. Sen möter de United hemma i Game Week 2. Så ja, sen så finns det väldigt mycket intressanta spelare och jag kommer komma till det här. Vi kan väl börja med trolig straffskytt. Förra året så varierade de, tog varannan straff egentligen, Ruben Neves och Jimenez. Så att jag har ingen anledning att tro att det ska vara något annorlunda i år. Det är någon av dem som kommer slå straffarna, eventuellt att någon har fått överhand. Alternativt så kommer de fortsätta att variera det. Spelschemat, ja, som jag sa, jag tycker att det är en ganska tuff start på spelschemat, men det är inte helt kört spelschema. Och så vet vi det att Wolves kan ställa till det för alla lag, det har vi sett. Kom dock ihåg det här Europaspelet som bör påverka ligan negativt. Tappade spelare som kan påverka, jag tycker inte att det är några namn som egentligen tänker att borde påverka, det är breddspelare, men det i sig kanske kan påverka då med Europaspelet som har varit. Nu gjorde de nyförvärv, jag tror det var tidigare idag faktiskt. Dels har de ju gjort då Jimenez och den Donker till permanenta övergångar, det har varit klart sedan länge. De har även tagit in Crotone från AC Milan.
Och sen så tidigare idag som sagt gjorde de ju klart med två portugisiska ungdomslandslagsspelare i Neto och Jordão från Lazio som länge hade ryktats till Benfica. Kan du gissa vad de har för agent Neto och Jordão?
Nej, men det är väl han
Mendes.
Jorge Mendes, ja.
Jajamän, det är ju liksom mer eller mindre portugiska landslaget som ska hit. Så att vi får se när Cristiano Ronaldo landas, det kanske blir till nästa säsong. Men försäsongen, eller jag vet inte om man kan kalla det så mycket försäsong, de har ju haft sitt kval. Så de har haft två rena försäsongsmatcher, och du har nämnt båda faktiskt. 4-0 vinster mot Newcastle och sen så 0-0 mot Manchester City. Och det, båda de resultaten är ju bra. Sen så gick de in i Europa League-kvalets andra omgång som de vann ganska enkelt över två matcher med totalt 6-1. Så de har spelat fyra matcher och de har 10-1 i målskillnad. Så att, det är ju ingenting som gör att man bör vackla och fundera på om Wolves är the real deal. Det är de, skulle jag säga. Men det är som sagt de här skadorna på Doherty och Jimenez som lite hotar och Europa-kvalet då. Men det finns spelare som jag kikar på. Den Donker som nu blev en permanent övergång från Anderlecht är den 4,5 mittfältare som jag förmodligen kommer vända mig till och använda som en femte mittfältare som för det mesta kommer sitta på bänken men som kommer komma in. Han spelar en hel del på försäsongen. Jag tror att han kommer spela på ett tremanna mittfält bredvid Moutinho och nu tappar jag helt här, och Ruben Neves. Så ja, den Donker tycker jag är intressant. Sen så har vi de här anfallarna i Jota och Jimenez. Jota är prisad 6,5 till skillnad mot Jimenez på 7,5. Och det här har vi pratat om tidigare, jag tror i vårt det här uppsnacket bara utav ny säsong, att Jota, ja, han stod som mittfältare förra året och det var ju väldigt härligt, men de gjorde ju en spelförändring där i sitt spelsystem. Och efter det så tyckte jag att Jota kändes mycket bättre än Jimenez. Även om Jimenez var jättebra. Jag hade kvar Jimenez för jag hade honom väldigt tidigt. Men jag håller nog Jota snäppet för även om Jimenez kanske tar lite straffar. Nu blir det ju enklare också när Jimenez har en lite tveksamhet med en fotskada och inte har spelat så mycket försäsong. Jota har ju spelat försäsongen och gjort det väldigt bra. Annars så har vi ju då, jag nämnde den Donker på mitten. Om man har pengar att gå upp från de här 4,5 till Moutinho på 5,5 så är ju det såklart att föredra. För där har du ju en fasta situationer och en väldigt fin fot. Dessutom så har Wolves några starka huvudspelare och kan nicka in en del hörnor och gjorde förra året också. Så att Moutinho där 5,5 tycker jag ändå det finns bra värde i. Och sen i försvaret, Doherty är ju inte intressant tycker jag att ta in nu tidigt. Men han är ju rejält upprisad, 6,0. Men vad fan, 6,0 för Doherty. Vi såg honom förra säsongen, det var ju ingen försvarare. Han var ju, kollar man hans heatmap, så han var ju typ högst upp av alla spelare i varje match. Han var bara rutt upp i motståndarnas straffområde. Både assist och mål och då kommer bonusen. Så att Doherty tycker jag det finns värde i. Men hans ytterbackskollega på andra sidan, Jonny, han är prisad 0,5 billigare. Och han är ju minst lika tokig framåt. Jag tycker att Doherty är en bättre spelare och kommer förmodligen ta mer poäng än Jonny. Men Jonny är lite billigare och jag tycker det är också en spelare man kan vända sig till. Ja, varningen är ju Europaspelet och lite se hur det ser ut. Nu pratar jag ganska mycket om Wolves, Stefan, men är det någonting du tycker jag har missat eller tycker du att de spelare jag nämner är de man bör kolla åt?
Jag är mest intresserad av Jota i år. Jag tycker att 1 miljon är för mycket för att betala för Jimenez. Hade det skilt mer, alltså, hade det skilt 0,5 mellan dem, då hade ju Jimenez kanske gått före i min bok. Men jag tycker Jota har sett riktigt, riktigt bra ut sen de började spela med två anfallare. Sen försvarsmässigt, vi får se om de har lyckats förbättra det, men i fjol så gjorde de väldigt, väldigt många bra matcher, men de lyckades alltid släppa in ett mål i de här matcherna, vilket gjorde att det blev inte jättemycket poäng för försvararna defensivt. Doherty, han kompenserar såklart med sina offensiva poäng, men för att de skulle vara intressanta riktigt bra defensivt så skulle de behöva hålla lite fler nollor, tycker jag.
Jag menar ju på att både Johnny och Doherty likt Robertson och Trent. Nu är Robertson och Trent mycket nollor förra året. Jag tror inte att det kanske blir riktigt lika många nollor för Liverpool i år. Vi får se. Men det kommer vara många. Jag tror å andra sidan att Wolves mycket väl kan ha fler nollor. Men Johnny och Doherty har man inte för nollorna. Precis som att man inte har Trent och Robertson för nollorna. Det är jättebra att de tar nollor och sånt och hela tiden tickar på. Men det är ju offensiva yttrar.
Absolut, fast kostar de 6,0 då måste de hålla lite nollor också. För att jag tror inte att deras offensiva produktion enbart kommer kunna motsvara det värdet.
Nej, Doherty var ju en no-brainer förra året med den prissättningen. Men nu förstår jag att man kanske drar sig lite. Men ja, alltså, kollar man på de siffror han radade upp förra året och så jag har varit inne och kikat lite statistik och sånt. Jag tycker att prissättningen på 6,0, den är inte fel. Men det är heller inte självklart att man ska ha honom. För det finns många andra alternativ i den prisklassen. Men jag tycker att man inte per automatik ska känna sig avskräckt från varken Johnny eller Doherty. Och jag tror som sagt att vi borde kunna få se. Som sagt, de släppte till väldigt lite chanser. Problemet var att bollarna rullade in. Jag tror att de kanske har lite mer stolpe ut defensivt. Alltså det blir ju stolpe in. Men jag tror att Wolves kommer göra det bra. Men jag tror inte de upprepar en topp 7-placering. Tror jag inte. Det var ju egentligen det. Nu har vi gått igenom de 20 lagen med det här avsnittet och även del 1. Vi ska spela in ett till inför avsnitt. Det är faktiskt det mest lyssnade avsnittet från förra säsongen. Och det är när vi tar ut vårt gemensamma poddlag. Och för er som inte lyssnade förra säsongen kan vi berätta att jag och Stefan alltså har ett gemensamt poddlag där vi fattar beslut tillsammans. Dels vilka spelare som det ska innehålla nu i början, men vilka byten vi ska göra, vilka minuspoäng som ska tas och vilka som ska undvikas, vem ska vara kapten och sådana saker. Så det diskuterar vi oss fram gemensamt. Sen har vi såklart privata lag också. Men intressant var att förra säsongen så poddlaget slog båda våra privata lag på fingrarna och hamnade på en placering, jag tror det var runt 3700 i världen, något sånt. Kan det stämma, Stefan?
Ja, det var någonstans där. Det var riktigt kul. Det gick mycket bättre än vad jag hade förväntat mig att det skulle göra.
Så att vi i nästa avsnitt då som kommer här i nästa vecka så kommer vi presentera det lag som vi kommer välja att ställa ut på banan och lite de diskussioner som har varit, varför vi har gjort de val vi har gjort, vilka andra spelare som inte har kommit med som har varit med i diskussion och sådär. Det är ju nu allting sätts. Vi ser de sista träningsmatcherna och man har hållit på att fingra på det här laget bara för att det är roligt, men i slutändan så det är nu man ska spika sitt lag. Vissa spelare vägrar man släppa på, men många är såna här har varit in och ut flera gånger. Och kom ihåg att deadline är redan på fredag den här säsongen. Så ja, vi ser fram emot att komma tillbaka med ett nytt avsnitt här i veckan som kommer. Och sen så på återhörande. Vi skulle bli jätteglada om alla ni som lyssnar pratar med vänner och bekanta som spelar fantasy. Att gå med i ligan, gilla vår Facebook-sida och framförallt lyssna på podden. Och dessutom då era vänner som av någon anledning inte spelar fantasy men som gillar engelska ligan att, eller fotboll generellt, att skapa ett fantasylag och såklart då lyssna på podden. Tack så mycket, så hörs vi här framåt. Snart är vi igång med våra mer ordinarie avsnitt där vi kommer med rekommendationer på spelare och sådana saker. Det kommer bli mycket fotboll i år, Stefan.
Ja, det ska bli riktigt kul. Taggad för att Premier League ska kicka igång nu.
Mm.
Men vi kommer med ett nytt avsnitt i början av nästa vecka. Ha det bra.
Kanon. Yes. Hej.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.